Syn och hörsel är våra viktigaste sinnen. När det ena sinnet inte fungerar kompenserar vi med det andra. Men om båda sinnena är nedsatta blir detta svårt, ja nästintill omöjligt. Därför anses dövblindhet vara en helt egen funktionsnedsättning, även om en del av de dövblinda har rester av syn och hörsel. I Norrbotten kan personer med dövblindhet få hjälp och stöd av ett speciellt dövblindteam vid Region Norrbotten. Teamet är stationerat i Luleå men reser ut till patienter i hela länet, oavsett om de bor i Boden, Hackas, Älvsbyn eller Haparanda.
Ja, då kommer vi. Nej, vi är ju över hela länet. Nej, vi reser ganska mycket i dövblindteamet faktiskt. Vi måste ju åka där de är, för det är ju i den situationen de ska leva, och då måste vi se hur fungerar det där. Och vad är det som inte fungerar då? Och se om vi kan fylla upp något behov som finns.
Det säger Bertil Mannesson, enhetschef vid pedagogiska hörselvården och en av tre medlemmar i dövblindteamet, som också består av en kurator och en synpedagog.
Vi är ju ett litet team på bara tre, för att det ska vara enkelt att administrera och enkelt att samarbeta, och vi har ju tider när vi har gemensamt. Men vi tar ju också in hjälp utifrån när det behövs. Vi är ju bara som en spindel i nätet.
I närmare 90% av fallen är det genetiska orsaker till dövblindhet. I Sverige föds varje år mellan 6 och 8 barn med dövblindhet. Räknar man alla som klassas som dövblinda, alltså även äldre än 65 år, så har mellan 10 och 20 000 personer en kombinerad hörsel- och synnedsättning som är så grav att den klassas som så kallad funktionell dövblindhet. I Norrbotten har dövblindteamet kartlagt cirka 100 personer, och teamet arbetar aktivt med ungefär en fjärdedel av dem just nu. Men hur hittar dessa patienter till dövblindteamet? Ja, ofta finns de redan inskrivna, antingen på hör- eller syncentralen. Hör Katarina Auland, kurator i dövblindteamet.
Om vi tänker om en patient är på syncentralen och så upplever då synpedagogen där att det kan vara svårt med kommunikationen i det här utprovningsrummet till exempel. Ser att personen har hörapparater och att det är svårt att kommunicera. Så då kan de ta upp det redan där, att det finns ett team för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning, och prata om oss, berätta att vi finns. Och ofta är det väl så då att patienten och närstående blir intresserade av att få en kontakt. Så att det är väl nästan den vanligaste vägen skulle jag säga.
När remissen kommer till dövblindteamet tittar de på vad som kan göras och kallar sedan patienten till en kartläggning. Tillsammans med patienten upprättas en rehabiliteringsplan där de går igenom vad som ska göras under de närmaste 6 månaderna.
Och vi har ju som 3 områden, grova områden som vi tittar på. Det är dels det sociala, den sociala situation man lever i, hur klarar man sig och vad har man för hjälp från samhället. Och sen tittar vi på syn, vad har man för möjlighet att klara sig på den syn man har, vad har man för svårigheter, vad har man för hjälpmedel där, och sen på hörsel. Hur fungerar det med de hörselhjälpmedel man har? Har man mer än hörapparat? Och vad behöver man mer?
Vad är det för typ av hjälp de kan få då?
Vi gör ju den där översynen av vad har man för hjälpmedel idag när det gäller syn och hörsel. Och då kan vi ju se, behöver vi komplettera upp med någonting annat och föreslå kanske någonting annat. Sen kan det ju handla också om förhållningssätt. Och då kan det väl vara mera då kring närstående eller om personen har personal runt omkring sig. Och det är ju också, tänker jag, en stor insats som vi gör faktiskt. Att ha information till närstående och personal.
Vad säger ni då?
Ja, och det är det lite mera kring. Alltså dels att informera om funktionsnedsättningarna och kombinationen. Så att de får liksom veta varför hör man dåligt. Vad är det som gör att man hör dåligt och hur hör man när man hör dåligt? Och sen också hur kan man se? Alltså varför ser man dåligt kring det då?
Och för att personer nära patienten, såväl anhöriga som anställda, verkligen ska förstå vad funktionsnedsättningen innebär, får de delta i en så kallad inlevelseövning med optik och hörselkåpor som ger en fingerad syn- och hörselnedsättning. Och då försöker man efterlikna patientens verkliga nedsättning så mycket det bara går.
Det brukar ge en upplevelse som sätter sig i kroppen och som man då inte glömmer i första taget. För då kan man ju känna lite grann det här, hur viktigt är det att man inte blir lämnad ensam, att man blir informerad om att någon går ifrån en, att man kanske får hjälp med att se vad som är på tallriken. Eller, ja, det kan ju vara många olika saker, men det är en känsla man får i kroppen.
Ja, är det någonting de kommer ihåg så är det det. Våra ord, de förbleknar nog, tror jag, efter en tid. Men upplevelsen, den finns ju kvar. Och sen gör vi också, vad ska jag säga, felaktiga sätt att ledsaga. Vi gör felaktigt att vi har mycket ljud runt omkring. Men vi gör saker för att de ska komma ihåg att ja, men i den situationen var det ju omöjligt för mig att hänga på. Och just som Katarina säger, att vi kan lämna dem mitt på golvet. Så att de får känna, de har ingenting att referera till. De når ingenting, törs jag gå. Och det där, det sitter som du säger.
Man får en förståelse för hur det är.
Man får faktiskt en ganska bra förståelse, även om man nu inte kommer ända fram.
Dövblindteamet kan också fungera som en länk när det gäller kontakter mellan kommuner och myndigheter, som till exempel Försäkringskassan. Katarina Auland ger exempel.
Och att få personlig assistans, det är en ganska hård prövning. Och det är inte helt självklart. Det är det inte. Men där har vi ju då kunnat hjälpa till på vårat sätt.
Ansökning eller?
Dels att själva ansökan kanske. Men framförallt att kanske ta fram något intyg som beskriver funktionsnedsättningen inom många olika livsområden. Det är ganska omfattande. Ett omfattande intyg som berör många olika delar. Så att där har vi kunnat gå in och hjälpa.
Men hur kommunicerar man med en person som varken kan se eller höra? Bertil Mannesson igen.
Ja, alltså de som vi har idag som inte hör och ser, det är ju sådana som har teckenspråk som grund. Och då tar vi det ju taktilt. Vi kan ju använda det.
Vad innebär det?
Det innebär att vi, den dövblinda som kan sitt teckenspråk, lägger händerna på våra. Och så tecknar vi i den dövblindas händer.
Så ni kan teckenspråk?
Ja, det kan vi. Alla tre. Och sen har vi ju också, vi har ju också sådana som är dövblindfödda. Det finns ju också det. Och där arbetar vi ju genom personalen. Där går vi inte in själva och förvirrar med ytterligare en person, utan där...
När ni säger personal, vilken personal tänker ni på då?
Det är på ett boende som vi har varit mest aktiva. Och, men det har även varit i hemmet. Har vi också. Då utgår vi från den personal som finns närmast. Då. Lite grann att teamets mål är ju att den dövblinde ska ha färre kontakter, att vi ska kunna sköta en massa kontakter i bakom kulissen, så att det ska bli färre ingångar, det ska vara enkelt att kontakta oss. Och när vi gör den här första träffen med patienten, då vill vi gärna göra det i hemmet faktiskt, för att se hur man fungerar där och upprätta planen liksom utifrån det. Och då är vi ju alla tre med vid kartläggningen, så att alla tre vet vad som sades. Och då vet också patienten det, att alla tre vet och vi pratar med varandra, och då spelar det ingen roll vem som svarar telefon, utan vi tar ärendet och sen så fördelar vi det.
Det är förstås individuellt hur den som drabbas av dövblindhet upplever sin funktionsnedsättning. Men en gemensam nämnare är ofta en känsla av utanförskap.
Att man inte är delaktig på samma sätt och på lika villkor som andra. Man kanske har, om nu pratar om personer då som är döva och har varit teckenspråkiga till att bli taktilt teckenspråkiga. Jag menar, världen krymper ju och man blir så beroende av andra människor för att liksom kunna dels förflytta sig och kommunicera med andra. Sådär. Så att det blir, man kan nog känna ett utanförskap. Och jag tänker också på äldre personer då som har kombinerad syn- och hörselnedsättning där man känner att ja, men om man nu har en hörselnedsättning från början, alltså från början och sen när synen blir sämre, att man inte heller där kan då kompensera upp och kunna avläsa personen som pratar eller höra vad andra säger i rummet och vem är det som pratar. Att man kan känna den här, man orkar inte vara delaktig på samma sätt. För det kräver så mycket, tar så mycket energi. Så att, men samtidigt också, jag menar när vi träffar dem i teamet och vi har gjort någon kartläggning. Vi möter ju också många som är positiva och alltså känner att ja, men de får den hjälp de kan få. Liksom att det finns ändå en glädje i det också, tänker jag. Så
att. Ni känner att ni faktiskt kan ge hjälp?
Ja, jag tycker att vi med enkla medel kan ge stor patientnytta. Och att det kan betyda väldigt mycket för de patienterna vi har. Mm. Med ändå relativt små insatser.